Välkomna till Allsvenska podden den 22 maj här på Sportbladet. Fint väder ute. Oerhört fint väder. Det är ju supervarm. Supervarm. Det borde stå på alla rubriker på alla sajter just nu som det brukar vara. Nu kommer supervärmen. Kalle Karlsson, välkommen tillbaka.
Tackar.
Du får nytt förtroende.
Ja,
hur känns det?
Du spelar samma elva igen. Det är... Jag tror att det kanske behövs en rotering, men får man chansen i elvan så är det bara att ta den och gå in och försöka göra sitt jobb.
Ja, Frida Faglund är tillbaka. Samma elva där med.
Ja, känns skönt att ha fortsatt förtroende. Ja,
du är ju untouchable, Frida. Jag är mer rotationsspelare.
Ja, jag vet.
Ja, jag känner att vi har en 4-4-2 på gång enligt mig då, eller du vill Kalle vill in på 3-5-2
alltså.
3-4-3
4-4-2, jag tänker tillbaka på Bosse Hansson i VM-krönikan 1986 VM-krönikan 1990 när han totalsågade pacificerade 4-4-2, förlegade 4-4-2. Han dömde ut redan då.
Ja,
Bosse Hansson.
Han har rätt ut.
Ja, han var lite före sin tid kan man säga. Men till slut så fick han väl rätt i viss mån, ja.
Bosse. Jag har flera gånger i den här podden sågat både det ena och det andra. Spelare, tränare, ledare och även folk som mejlar in med åsikter och sådär. Och jag tänkte jag skulle börja andra ända den här gången, utan jag skulle ta och berömma de spontana människorna som ger podden beröm. Jag sprang på två personer förra veckan. En som kom på pizza på gatan och bara skrek att vi gjorde en bra podd på Aftonbladet. Och en snubbe som hjälpte mig med min dammsugare som nu är fantastiskt bra. Som också berömde den allsvenska podden.
Så... Men dammsugaren är bra.
Den är jävligt bra, ja. Men han var också väldigt, väldigt trevlig. Så att man ska få beröm för att man spontant ger podden beröm helt enkelt. Det tycker jag är roligt.
Och med det sagt så är det alltid bra med konstruktiv kritik också.
Ja, exakt. Exakt, vi brukar ju, men det är lätt att man tar upp och liksom börjar bolla de här ämnena när folk hör av sig och kanske gnäller om saker. Då tycker jag det är trevligt att ta fram att det finns människor som också ger beröm och att de ska ha en klapp på axeln för sånt också.
Vad har hänt med dig? Det är som att du är en ny människa.
Nykär kanske?
Nej,
det är nu när ni är på väg att bli pappa och sådär.
Ja, över tid. Då
förändras man
också
som människa.
Ja, kommer kanske en fotbollsspelare där tidsnog. Vi hade det... Ja, vårens största match här nyligen, det var Hammarby som tog emot AIK. Det var fruktansvärt bra väder. Det var oerhört varmt att sitta och titta på denna fotbollsmatch. Och för er som följer med vet att AIK vann med 1-0. Det var en straff. Daniel Sundgren föll i närkamp med Jiloan Hamad. Tariq Elinoussi smackade in den. Han brände ju någon straff där tidigare under våren. Men den satte han. Och de som även såg matchen har läst saker efteråt vet också att AIK stängde ner Hammarby. Det var inte många 100% målchanser för Hammarby. AIK tryckte över dem på anfallsspelet på, eller starten, uppspelstarten på Hammarbys vänstersida med Fällman och Solhem. Och det gick ju sådär och de stängde av Junior i mitten. Och ja, de var ju väldigt, väldigt bra i sitt spel. Och sen när de väl högg så skapade de ju mer målchanser än vad Hammarby gjorde med heta målchanser. Jag tänker på när Olsson lirade Bahoui till Tariq i första, där han ska göra mål och sådär liksom. Det var mycket gnäll efteråt från Hammarby att AIK spelade tråkig fotboll. Jag tycker att det var någonstans för Hammarbys del så var det väl kul att se att man vågade gå ut och ge en startelva ett dygn före. Man vågade ändå tro på sin idé och försöka, även om det inte gick speciellt bra för dem att skapa så mycket målchanser. Jag tyckte också att det var imponerande att se AIK stänga ner Hammarby på det sätt som de gjorde. Fantastisk insats av det, av dem. Jag vet inte vad ni har för tankar om det här derbyt.
Ja, man har ju många tankar såklart. Jag vet inte vad vi ska börja i för ända. Men vi kan väl börja med där med att Hammarby ger sin startelva ett dygn före. Det gör man ju bara om man har riktigt, riktigt bra självförtroende.
Ja.
Och det har ju Hammarby byggt upp med den här starten i Allsvenskan. Jag tyckte väl dock att det var... Det är lätt att säga i efterhand, men jag tyckte det var lite otaktiskt. För det ger också motståndaren lite extra tändvätska, tror jag. Liksom att inte bara den taktiska fördelen, att du verkligen vet vilka som spelar. Jag tror att den grejen var begränsad. Jag kan komma in på det senare, varför jag tyckte den skadan var begränsad. Men mer att AIK får ännu mer tändvätska i att kolla... De där jävla serieledarna, de är så kaxiga så de går ut med sin startelva nu. Vilka tror de att de är? Vi ska fan visa dem. Och det tyckte jag kanske var lite onödigt att ge dem den liksom extra tändvätskan. Sen rent taktiskt så tror jag att det hjälpte jättemycket. Oavsett vad Henok sa så AIK hade ju AIK ja. Kunnat räkna ut vilka som spelar ändå. Det var väl det där om Borges skulle spela till vänster. Vi kan komma in på det mer sen när vi pratar om själva matchen. Så om vi tar det här med startelva så tycker jag väl att Billborn, ja, liten taktisk förlust med den grejen. Sen går vi in på själva matchen så blir det ju till slut, eftersom vi alltid utgår från slutresultatet här och även hur det såg ut, så var det ju en taktisk förlust även på planen. För att AIK som väntat kommer dit och ställer sig väldigt lågt med sin fembackslinje, sitt 5-3-2. Och nu var det ganska uppenbart att Norling ville verkligen, verkligen inte förlora. Han har ju åkt därifrån med 0-0 och ett stort leende, tror jag. För då hade han fått stopp på liksom Hammarby och liksom, han har fått ett kryss på bortaplan och därifrån med liksom en vunnen poäng. Och nu hade han ju ändå den där känslan att om vi bara stänger till bakåt så kommer det dyka upp lägen för oss, och då gäller det att ta dem. Och nu får de en straff som är, ja, vi kan komma in på den senare också, men den är ju, jag tror det har varit intressant att se en VAR bedömning på den straffen, för jag har sett 25 repriser nu och jag kan fortfarande inte säga med säkerhet om det är straff eller inte. Jättesvår bedömd situation, tycker jag. Jag landar nog i någonstans att det varken ska vara det ena eller det andra. Han skulle bara låta spelet gå. För Gilan Hamad får ju en knuff, och det är därför han ramlar. Och hade han inte fått den knuffen så hade han inte ramlat på det sättet. Och det är det som gör att han fäller Sundgren i sin tur. Så ja, det var som alltid ska man ha marginalerna med sig. Men jag tycker AIK gör det väldigt, väldigt bra utifrån sin matchplan, stänger ner, hugger när de får lägen, och som du var inne på, de hade ju faktiskt fler öppna lägen än vad Hammarby hade, så deras matchplan fick de ut full effekt av, och ja, det går inte att klaga när man vinner.
Man är väldigt imponerad över vilket tålamod AIK-spelarna har i att spela det här typen av spel, för att det kan inte vara den roligaste som fotbollsspelare att utföra på planen, men de gör det med extremt stort tålamod och inväntar sin chans, och så kommer den i form av en straffspark där på slutet, och så kammar man hem alla tre poäng. Så det ska de ha en stor eloge till. Sen om det är tråkig fotboll, det är nästan en liten löjlig diskussion. Alltså ibland tycker jag nästan att folk får hoppa ner från sina höga hästar på något sätt. För vad är underhållande fotboll? Vad är tråkig fotboll? Ska inte en match genomföras? Alltså taktiskt väl.
Alltså jag hade velat se de människorna om Sverige sprang och vann VM-guld här i sommar, och vi gjorde det med en defensiv vägg hela vägen igenom, och så tog vi guldet på straffar liksom. Inte fan hade folk gnällt då.
Men jag säger så här då, nej, verkligen inte, det är klart att man inte hade gjort det. Men om jag då tar en steg och hoppar upp på hästen nu då.
Det har jag också varit.
Jag sätter mig på hästen nu då. Och så säger jag så här, det beror ju mycket på vem man är.
Ja,
var i näringskedjan står du? Det är klart att om Sverige kommer till ett VM, då kan ju de stå med 10 spelare runt i eget straffområde hela turneringen. Så länge vi vinner, ja, men då är Janne kung. AIK går in i den här säsongen som en av guldfavoriterna, och för mig den största guldfavoriten. Jag var ganska övertygad om att de skulle vinna SM-guld den här säsongen, och det är fortfarande. Men då kan jag tycka att AIK, jättestor favorit, jättestor liksom publikskara, att det finns också någonting i det som att man bör även bjuda på viss underhållning. Sen är det så här att så länge de vinner och ligger i toppen, då kan du spela så här och då är alla nöjda och glada. Men det har ju verkligen bubblat under ytan under Norling senaste 2-3 år när de har spelat på det här sättet. Jag vet i fjol där på våren, så många AIK-fans som jag kände, de spydde ju på lagets sätt att spela. Men då vann de inte. Då låg de inte liksom och hota om guldet. Nej. Och det är just det som är grejen, att ska du spela på det här sättet, då måste du vinna matcher. För spelar du på det här sättet och inte vinner, då får du väldigt jobbigt som tränare. För det är ju, alltså det är ju väldigt destruktivt. Jag kan inte se det på det. Det är smart. Det är, alltså de är jätteskickliga på att stänga ytor. Och precis som du säger, Frida, det bygger på ett enormt tålamod. Och jag har jättesvårt att se att en konstruktiv spelare som Kristoffer Olsson till exempel tycker det är superroligt och spela så här, Bahoui till exempel. De tycker inte det är superroligt, men så länge de vinner så kan de acceptera att göra det. Och som sagt, jag tror att de kommer stå där med SM-guldet till slut. Jag tror inte ett dugg på det Hammarby säger här om att de kommer inte ta så många poäng med det här spelet. Ja, de har inte förlorat på 22 matcher. Så att det, jag skulle säga tvärtom. Alltså, offensiva skicklighet som Hammarby har, det vinner ju matcher. Men det är ju defensiv och försvarsspel som vinner titlar. Så att jag kan inte se något annat än att de kommer fortsätta göra resultat med det här sättet att spela.
Sen känns det som att även om det är ett destruktivt sätt att spela på, så har de ju ändå, alltså mot lite sämre motstånd, så har de ju inte sett ut så här i 90 minuter. Alltså ta matchen mot Örebro till exempel, där de gör en katastrofal, där ställer de i sig upp med 4-4-2.
Ja.
De gör en katastrofal första halvlek. Örebro tar ledningen. De går ut efter paus och bara visar liksom var skåpet ska stå. Så att jag tycker det är inte som att de har spelat den här tråkiga fotbollen. Alltså så tillvida att det var ju tråkigt att titta på.
Nej, inte alltid. Men sen så åkte ni till Malmö som bortalag och stressade Malmö högt upp som fan i sina uppspel. Får tidigt ledningsmål där. Taktiskt helt rätt med tanke på att Brorsson är sämre med fötterna än vad Bengtsson är. Och du vet så att jag tycker väl å andra sidan att de anpassar. Sen är det klart att...
Ja, men det vore konstigt med tanke på att de är topplag om de inte anpassar sig när de möter Örebro eller Kalmar, ja, eller BP kontra möta Hammarby.
Nu, det gjorde de ju nu också. Så att just den här enskilda... Jag vet inte, det blev så otroligt stort att de spelade så förbannat tråkigt just efter den här matchen.
Jag har ju tyckt det en längre tid.
Jo, ja,
Alltså den här 5-3-2... uppställningen som AIK spelar, den är ju väldigt baktung.
Vi pratade ju om det här.
Ja, jag pratade om det här i ett par år. Och jag spelar så någon match själv med eget lag. Och man blir väldigt baktung. Och det är svårt att dominera matcher på det sättet som man kan göra med andra lite mer offensivt viktade formationer. Men som sagt, på den här nivån, det är resultatet det handlar om. Och så länge de vinner, då kommer alla vara nöjda och glada. Och jag menar, åka och vinna borta mot Hammarby, det kommer vara en väldigt svår uppgift för alla andra lag i den här ligan. Och nu kommer de därifrån med 1-0. Det finns absolut ingenting att anmärka på. Och det är klart att det är bara lyfta på hatten för AIK som har den här... Alltså för Norling som har fått in den här känslan av att gör vi bara allt rätt defensivt så kommer det komma något läge och straffa våra motståndare. Mm. Och jag tror att det kommer göra det i resten av serien också. För de har ju, precis som du säger, alltså de har ju kvaliteter där framme. Och på många positioner. Så att det räcker ju bara med att de får 4-5 lägen så kommer de ju...
De har ju också mogna fotbollsspelare. Erfarna fotbollsspelare som inte heller klappar igenom på det här sättet. Eller visar den här frustrationen av att man inte spelar på ett sätt som de inte vill. Bahoui har varit utomlands. Kristoffer Olsson har varit utomlands. Då erfaren Tarik har varit. Goitom har varit med länge. Och så backlinjen Milosevic, Karlsson och sådär. Vi har Jansson som är lite orutinerad och sådär. Och målvakten Linné också för en del. Men annars finns det också mogna fotbollsspelare som vet vad det handlar om att spela fotboll. De vet att det handlar om att vinna. Det är inte så att det är ett gäng 18-19-åringar som efter ett tag tappade mot Hammarby för att man tycker att det är för tråkigt, så blir det frustration och du släpper ytor. Det fanns ju några gånger som de tappade. Junior här, han hittade fram Tankovic centralt i banan, blev ingenting av det. Så, men det är väldigt få gånger man såg det där. Man såg några löpdueller mellan Padibba och Karlsson, så man tänkte det här kan bli intressant om det blir många, men det blev inte så jävla många. Och när Padibba testade att gå över på Janssons sida så bara small några gånger och sen så var han tillbaka hos Pakasen igen. Så att,
Och vilken var den vanligaste frågan under försäsongen till AIK-spelarna när det inte gick så där jättebra? Det var ju, tror du fortfarande på det här 3-5-2-systemet? Mm. Det var den frågan alla fick. Och det var ju aldrig någon som tvekade det minsta. Och sen å andra sidan hade de gjort det och svarat att nej, jag tror inte på det.
Ja, då hade det blivit stora rubriker.
Då hade det ju varit...
Men sen är det klart att jag kan förstå den här grejen av att när AIK förlorade derbyt mot Hammarby förra året så var det ju en taktisk triumf av Mikkelsen när han stängde ner och AIK, de skickade väldigt mycket på kanten, de skickade in bollar i boxen. Det var ju då de hade anfallsproblemen. Och så avgör Hammarby sent och de har liksom krympt ner och de har bara försökt att liksom försvara sig genom den här matchen. Men då var ju Hammarby underdoggen på ett annat sätt. Den klara underdoggen, och då var det väl mer okej att spela så här.
Det, ja, men det är det jag menar. Det är det jag menar. Absolut. Du kan ju spela så om det är underdoggen.
Men samtidigt så blir det lite så att Rickard Norling kan ju inte heller, alltså om han tycker att det här är rätt väg att gå så måste han ju köra på den, oavsett hur det ser ut.
Det har han ju gjort konsekvent nu i över 2 år.
Ja. Sen tycker jag att när de spelar den här matchen och väljer Bahoui istället för Saletros Det fanns tendenser när AIK ställde om några gånger i första halvlek när Tarik och Goitom kom, eller Olsson och Tarik kom, där Bahoui ligger liksom 5-10 meter längre bak, när jag tycker att det är han som ska vara en av de som är längst fram i omställningsläget. För det är därför jag tycker att han har den rollen som han har i den trean. Det är därför han är med där. Men jag tycker inte riktigt att han fyller den funktionen. Jag tycker att de slarvade när det fanns liksom lite tendenser till att ställa om. Så tycker jag inte att han var den spelaren som man liksom...
Men jag tyckte han tog ett hästjobb åt
ja, det defensiva gjorde han. Ja,
men precis,
att de stängde han ju, han och Lindqvist stängde ju Sandberg fullständigt. Jättebra liksom.
Men. Ja, men exakt. Det var väl därför han var lite frustrerad också när han klev av.
Ja.
Märktes ju.
Men sen för att knyta ihop det här alltså, och sammanfatta, att jag tycker ju när Hammarby säger som de gör efteråt att ja, men de spelar så tråkigt och så, det är ju ett tecken på att man inte... Alltså det är ju bara ett tecken på frustration, dålig, ja, frustration, ja, och dålig, ja, förlorare. Ja. För det är ju såklart upp till Hammarby att, ja, ja, att avslöja det. Och ja, ett bra lag gör det. Ja. Och då menar jag inte att Hammarby inte är bra. De är ju såklart ett av de bästa lagen i Allsvenskan. Absolut. Men det jag menar är att om ett lag spelar defensivt, ja, men det är ju bara att se till att du straffar det då. Och är du tillräckligt bra så gör du det. Och det, ja, var de inte i den här matchen.
Nu hade jag har AIK som guldvinnare från början, och hade jag ju sig Hammarby i mitten någonstans. Hammarby kommer ju vara med där uppe, men här visade jag AIK ganska klart ändå hur starka man är. Man, ja, möter verkligen en av guldfavoriterna på guld, eller en av serieledaren på serieledans, jag ska inte säga guldfavorit, serieledans underlag, och man stänger ner dem så, alltså jag räknar inte till 100% i målchans egentligen.
Nej, det är väl... Nej, inte
sen
riktigt
frågan,
100%.
Sen är frågan, hade, alltså, nu är det lätt att säga så här, men alltså, det du var inne på som ändå är intressant, om de hade haft Neto Borges Hammarby och de hade kommit en timme innan, frågan är om de AIK hade valt att stänga och föra över allting på vänsterkanten, eller om det hade blivit jobbigare för dem då. För att, ja, nu var det ju så liksom uträknat, Solheim, Fällman, det är de som ska sköta upp spelen, ja. Ingenting på Sandbergs sida.
Nej, men man ofta så för, ja, men så här, ofta förbereder du ju ett lag på olika scenarion också. Så det är klart att AIK hade pratat om att om de spelar Borges så gör vi så här, och om de spelar Solheim, ja, så gör vi så här. Och det, har man bara förberett laget så kan du ju ändra på 10 sekunder med att bara få ut budskapet att okej, nu är det här vi möter, vi måste använda, ja, plan B eller vad man nu har kallat det. Så att jag tror inte att det hade gett så stor effekt. Jag hörde dem prata mycket om det där i studio med att han är högerfotad och han är vänsterfotad och sådär. Jag ska förklara varför det inte ger så stor skillnad. Och det är att när bollen kommer ut på ytterback när man möter AIK så har ju de i alla fall så mycket tid. Mm. Så det blir inte så stor skillnad om någon har vänsterfot och en högerfot där, tycker inte jag. Nej. Beroende på såklart hur bra den spelaren är. Men man har i alla fall tid att behandla bollen, driva den inåt i plan och sen använda sin starka fot. För det är ingen som störtar fram i press som mot andra formationer där du har ganska kort om tid där det liksom, ja, när du får den så måste du ta ett snabbt beslut. Men när Solen får bollen så har han har ju liksom ett helt postnummerområde med yta framför sig. Så jag tycker inte det är så stor skillnad på höger och vänster fot där.
Jag tycker om att du ställer dig på, eller du satte dig på den hästen, för jag kommer när vi pratade om det, så jag och du snackade, vi satt in i det här rummet utan mikrofonen på, och så pratade vi om AIK. Jag tyckte att AIK spelade tråkigt, och då diskuterade jag och du den fram och tillbaka, den frågan, och då sa du att ja, det svåra idag är att det är så jävla mycket taktiskt, och det är det som kan göra att det ser lite tråkigt ut.
Ja.
Och du är fortfarande kvar på den, men jag tyckte ändå...
Ja, nej, men, sen, ja, men, ja, förlåt.
Ja, nej, men, alltså, men därför blev jag lite förvånad nu när du valde att sätta dig på den sidan. Och annars sidan så blir det en bättre diskussion, ja, i podden när du är på den,
ja, man kan inte vara på samma sida.
Men jag vill säga så här, jag kan både hoppa upp och ner från den där, ja, hästen. För det beror lite på i vilken sätt man... Jag kan ha två tankar i huvudet. Ja. Men säg så här då. Jag imponeras ju enormt mycket av AIK,
ja,
och har gjort det under de här två åren, ja, för att de är så otroligt konsekventa, och att Norling har fått alla spelare tycka att det är, ja, det är så här vi ska vinna matcher, trots att han har så bra material. Alltså det är lättare om du är, det är lättare för Pimenta att göra det här i BP som har det, ja, kanske sämsta material i hela scenen, eller i Kalmar, och säga att så här ska vi spela, för vi har inte material för något annat, ska vi vinna matcher så är det så här vi ska vinna dem. Att göra det i AIK som har så bra spelarmaterial, det är starkt. Sen kan jag sätta mig på en annan stol eller en annan häst och säga så här: jag är ju neutral i Allsvenskan och tittar på matcherna och tycker idag att det är mycket roligare, som jag sa förra veckan, än vad det var för 10-12 år sedan.
Ja.
Om alla lag skulle börja spela som AIK, då skulle jag förmodligen sluta titta på Allsvenskan, ja, igen. För att, och det är också, det är inte för att de bara är tråkiga, utan kvaliteterna finns ju inte för att öppna upp AIK i allsvenskan. Så jag tror att skulle alla lag börja spela så här, då skulle ju intresset börja dala, i alla fall hos mig igen. Mm. Tills det har gått ett par år, tills lagar börjar lärt sig hur man ska öppna upp det här.
Men det får vi vänta ett tag.
Ja, jag tror det.
Ja, för man ser ju till exempel när lag som har liknande, vi tar IFK Göteborg mot IFK Norrköping, nu har inte de samma starka defensiv som AIK, för jag tycker inte att det är någon som kan bryta ner AIK på det sättet. Men när de två möttes, då var det andra bollar och lite tillfällighet som gjorde att det kom. För att IFK Göteborg hade inte liksom skickligheten att öppna upp Norrköping, och Norrköping hade inte skickligheten på så vis. Förrän i början av andra när de gör det där målet då liksom. Men förutom det så nej. Så att det är en intressant.
Jag inser vilken hycklare man är också. Jag som har suttit och kritiserat Manchester United hela säsongen för att de spelar för destruktiv fotboll och är en stor klubb, och det är inte värdigt en stor klubb. Men å andra sidan, det är lätt att sitta, som du säger, sitta hyllade när så länge de vinner. Skulle de förlora den här matchen till exempel, då hade det känts som 90 bortslösade minuter.
Absolut. Och det är där... Skillnaden är ju verkligen hårfin. Och hade Mourinho lett Manchester United till ligatiteln i England, hade han inte fått någon kritik.
Nej.
Men nu kommer de två år, de kommer med x antal poäng bakom Manchester City, och de har spelat jävligt tråkigt jämfört med City. Ja, det är klart han får massa kritik.
Jag pratade med Daniel Sundgren efteråt, sa han att vi hade inte varit nöjda med 0-0. Men det var lite så jag kände, när skulle offensiven ha kommit? Sista 10 då, okej, de kröp lite längre upp i andra halvväg.
Ja, det gjorde de.
Men det var inte så liksom, om man jämför med Sirius borta. Du vet, när de bara flög fram på kanterna. Sen är ju Sirius borta och Hammarby borta. Och
men sen säger man ju, man formar ju alltid sitt budskap efter resultatet. Det är ju klart att idag så kan man enkelt säga att det var genialiskt och vi hade inte varit nöjda med 0-0. Hade de spelat 0-0, det är ju klart att de hade sagt det här var en perfekt taktiskt genomförd match. Vi är nöjda med 0-0 här. Vi åkte hit och stängde ner Hammarby och fick en poäng på serieledarnas bortagräs. Liksom. Vi är nöjda med det. Så... resultat kommer alltid att forma liksom slutanalysen, och allra mest kanske när man spelar en taktiskt genomförd match.
Mm. God diskussion. Gött att du vänder och vrider där, Kalle. Det gillar
jag. Jag hoppar upp och ner från hästen.
Men det var fan, jag lyssnade på en gammal podd från, när det var Robert Laurs sista podd. Så ville han meddela någonting innan han skulle avsluta. Det var att han ville ta tillbaka det här med kappvända. Att man ska få vara en kappvända. Att man ska få liksom vända lite efter. Ja, om någon är bra, vad fan ställer jag bakom den då? Om någon gör något dåligt. Ja, du vet, så här. Nu menar jag inte att du var en kappvända, men jag tycker det är intressant ändå att man kan liksom se det i olika perspektiv.
Jag ser det i olika perspektiv, liksom. Men för att slå ihop det till slut, alltså jag är ju inget fan egentligen av att vara en guldkandidat och spela på det här sättet.
Nej.
Jag förstår det om man är Brommapojkarna mer än om man är AIK. Mm. Så jag är inte super fan av det, och jag vet som sagt mina polare som håller väldigt hårt på AIK, hur frustrerade de var förra våren när de tyckte det var aptråkigt att se laget spela.
Det var nog därför vi tog den här diskussionen som var i det här rummet för någon vecka, för jag kände också så här, typ att man hade tippat honom upp, så tänkte jag varför liksom. Men det var intressant. Något att tillägga för det?
Absolut inte.
Nej. Jag såg det var någon som twittrade. Vi hoppar från det här till något helt annat. Det var dina 5 minuter i Trelleborg som jag tänkte att vi skulle bryta av innan vi går vidare till.
Det var skönt. Till,
Sirius TFF.
Ja.
Känslan. Ni tog ju ledningen.
Det gjorde vi. Felix Hörberg, ynglingen.
Han kom rätt bra där, han tryckte innan, tycker jag.
Ja, han fyllde år den dagen också. Det var på sin plats att han fick göra sitt första allsvenska mål.
Mm.
Det som är surt...
Du var här 19?
Ja, jag tror det. Det som är surt är ju att Sirius kvitterar kort därefter. Också en sån där grej att man inte lyckas hålla en ledning fram till halvtid. Det är inte bra mot ett sånt lag som Sirius, för även om de har haft det väldigt, väldigt tungt de senaste veckorna, så är det ju ändå alltså mycket offensiv kvalitet. Och inte minst när det var väl Olsson som nickade in 1-1, om jag inte minns.
Oskar Persson, va?
Oskar Persson.
Du pratade med henne senast.
Ja, precis. Som nickar in 1-1. Det var ju skönt för Sirius att få den kvitteringen innan paus, och sen i andra halvlek så blir det lite sådär att det är väldigt mycket fram och tillbaka. Fredrik Brorsson har något skott i stolpen, Frans Brorssons brorsa, som är anfallare och som har kommit igång nu efter sin knäskada. Det är kul att se. Och sen så har faktiskt Felix Hörberg en boll till inne till 2-1. Som blåses av för offside. Och i min värld, alltså nu
var
vinkeln jag slängde en kudde i tvn tror jag. Men nu var vinkeln inte helt 100% på, de hade ju så få kameror.
Inte så många kameror där.
Men så säger ni
och skrattar. Och framförallt när Trelleborg kommer på besök, då använder de bara två av de kamerorna.
Ja, det är sjukt alltså. Ja, men jag förstår inte hur det kan bli offside. Och jag tyckte Felix Hörberg att han protesterade så vilt också. Så att det kändes som att det var nog hårfin i så fall. Okay. Så det kändes som en sån där match där båda lagen egentligen hade kunnat kamma hem tre poäng. Och de tre poängen hade ju varit oerhört viktiga med tanke på vilka lag som man ska möta härnäst. Mm. Men det blev 1-1 och jag tyckte i Sirius fall så blev de som farligast när Omar Edari fick komma in. Han gör ju lite oväntade grejer ändå.
Ja, han har lite fläv.
Ja, han kan ta lite avslut och lite konstiga vinklar och positioner och sådär. Ja.
Men det verkade, om man tittade på, jag såg inte så mycket av den för jag höll på med annat och sneglade lite på Sundsvall och sådär. Men det känns som att det var ett enormt tryck från Sirius som man tittade på så i andra halvlek, om man kollade på bollinnehav, fasta situationer, hörna och sådana bitar.
I slutet där så hade de rejält tryck. Det är just därför det känns på ett sätt borde man kanske vara nöjd med en poäng. Och när man är så nära ändå kan man hem alla tre.
Men var det här ett steg framåt om man jämför med typ innan derbyt och alltså efteråt? Även nu blir det ju en poäng om man, alltså, förstår du, om man tänker på hur det såg ut för TFF.
Jag tycker fortfarande att matchen mot MFF är den bästa de har gjort i år. Men jag tror faktiskt att den stora skillnaden ligger dels i när Zoran Jovanovic är så bra som han är just nu, och dessutom att man har fått in Brorsson, för han är exakt den typen av spelare man behöver, någon som kan få bollen felvänd, vända upp och slå någon djupledspassning eller liknande. Det är exakt det de har saknat i Trelleborg, så att jag tror att så länge han får hålla sig frisk och hel så kan det nog se ljust ut ändå.
Jag tänkte faktiskt göra en Västeråsövergång. Från Oskar Persson till Lundevall spelade väl med Persson där.
Stämmer.
Elfsborg IFK Göteborg igår 1-1. Det kändes ju nästan som att Elfsborg vann SM-guld när Frick nickade in 1-1. Igår han sprang runt hela, alla kramade och skrek.
Det gillar man ju. Glädje gillar man ju.
Ja, glädje gillar man absolut. Ja. Och det var det sista som hände i den matchen.
Man kan ju också förstå varför de var så glada. Ja, alltså snacka om att den betyder mycket för dem.
Ja, och Frida satt och smsade under matchen. Lite där i andra halvlek. Och vi diskuterade hur Vida och Thelin skulle gå. Om det hade blivit noll poäng här. Eller inte. Och frågan är.
Så kommer det ett mål och så.
Ja, och sen kom målet och sen liksom. Men vad är din känsla?
Ja, det ser jag. Det är små marginaler liksom. Nu ska man kvar va, eller?
Ja.
Alltså, jag har inte ändrat på det sen förra veckan. Sån kappvändare egentligen. Utan, för i min bok så ska han få mer tid tills man har nått vägs ände. Och det tycker jag inte man har gjort ännu. Och inte ens fram till uppehållet. Men jag tycker att de var positiva i Elfsborg. Jag tycker att de... det är de som styr matchen i första halvlek. Det är de som kliver fram och faktiskt... stressa Göteborg, och det var ju faktiskt intressant att se att de fick lite effekt på det också faktiskt. Däremot tycker jag de är undlösa, Elfsborg.
Ja.
Och det är klart, Jebali där framme är ju kanske inte riktigt någon straffområdespelare så, utan drar sig kanske lite mer ut mot kanterna och liksom vill ha bollen på fötterna och ska vara med och bygga upp det på sista tredjedelen snarare än att vara där inne. Jag tyckte de blev tunna inne i straffområdet, och det är klart säg så här, jag tyckte att de spelade bra, de tyckte de hade energi. Det var inget lag som på något sätt hade tappat tron, utan snarare såg de ut som ett lag som hade återfått tron och känt som att men nu nytändning liksom. Nu måste vi visa någonting. Men jag saknar lite tyngd i straffområdet, det gör jag.
Jag tycker det var lite mer rivigt, lite mer fart i anfallsspelet, kan jag hålla med. Men även om det inte var så där jättebra alla gånger, så försökte man ändå. Fick in boll och fick lite halvchanser, hade några möjligheter. Lundevall med någon, Ishizaki eller någon och sådär. Men jag håller med om att det blir så konstigt när de har Jebali längst fram. Jag tycker väl att alltså, då måste de spela med en två anfall. Alltså då måste de ha två anfallare och då ska Podell
eller vara på plan, ja.
Eller, ja, eller Frick spela. För att vi måste ha tyngden och Podell är en spelare som gör 10-12 mål i Allsvenskan på en säsong. Frick har några under och båda de sitter på bänken och han kastar in dem då när han söker mål. Och vill man liksom få lite enkla mål, lite skitgrejer, då tycker jag att man ska använda den typen av anfallare som är duktiga i boxen. Jag känner inte att, jag håller med dig där, jag känner inte att Jeballe riktigt har det där. De kan spela hyfsad anfallsfotboll men de har liksom inte tyngden överhuvudtaget. Nej.
Och är det något lag som behöver enkla mål så är det ett lag som ligger där Elfsborg ligger.
Ja.
Så ja, det skulle förvåna mig mycket om inte Fricke är på plan redan i nästa match.
Mm. Sen vill man väl se mer av Lundevall.
Det vill man göra. När jag såg han tidigare så var jag, tyckte han såg väldigt vass ut. Men jag har lite sådär, sett ett frågetecken till hans form just nu.
Han själv, det känns som att det är en självförtroende grej verkligen. Man ser på honom i ansiktsuttryck när han gör saker som brukar liksom flyta automatiskt. Sen är det kul med IFK Göteborg när de gick in i den här säsongen på det sättet. Och det var snack om att man skulle rulla jättemycket boll och det skulle spelas runt. Sen när man sitter och tittar på dem, då ser det ut precis som när, jag vet inte, Jörgen Lennart som var tränare. Det är Emil Salomonsson på högerkanten med in i boxen. Inga konstigheter.
Nej.
Det ser likadant ut alltså nu som då. Det är det att, det känns som att Poja åkte till AIK då och mötte AIK borta. Blev imponerad av Rickard Norling, vilket han sa efteråt. Tänkte att nu ska vi ha en riktigt, riktigt stark defensiv. Sätter den och sen så anfaller man på högerkanten. Likt Robert Lundström eller Rasmus Lindqvist i AIK. Och sen så blir det inte så mycket mer.
Jag tycker ju att det är en sanslös chimär det här med nya Göteborg och liksom att de ska vara så passningsorienterade och sådär. De har en helt fantastisk passningsfot i Kalisir, i den där backlinjen. Och han skruvar upp deras passningsskicklighet med x antal
procent. Med färre bollar igår från honom.
Ja, det var det ju. Och det var ju för att de pressade högre också. Och de hade nog bestämt sig för att han inte skulle få stå där i mitten och styra med sina crossbollar. Men jag tycker inte, alltså Göteborg är ett, de vill nog i någon slags teori vara ett spelande lag eller någon slags vision.
Ja.
Men de har inte kvaliteterna för att vara det. Och de, hittills när jag har sett dem i Allsvenskan så har de mest haft bollen av i ofarliga ytor.
Ja.
Och det de skapar chanser på, det är ju med när de slår den snabba bollen upp och krigar om den med de här liksom hårt arbetande spelarna där uppe med Omarsson och de här.
Ja.
Jag tycker första målet mot Malmö till exempel, det är för mig Göteborg just nu. Det är en lång boll, det är ett misstag där de hugger och så pang 1-0 och sen rider de på det efter det. Och så ligger de lågt med sin fembackslinje, 5-4-1, 10 man på rätt sida om boll, lågt nere på egen planhalva och sen kontrar de. Och det tror jag faktiskt är sättet för dem att vinna matcher.
Klassmål
tror
av Jorgen i sig.
Ja, absolut. Men frågan är, har de kvaliteterna för att vara ett lag som ska styra matcherna i Allsvenskan? Jag säger nej. Så att jag tror att de är någonstans på rätt spår med det här materialet ändå.
Håller med.
Det är så här de ska vinna.
Ja.
Oavsett vad så har ju Poja verkligen, alltså säga vad man vill, men han har verkligen lyckats sälja in den här idén till supportrarna. Det var man ju lite osäker på i början. Det är ändå IFK Göteborg, den här storklubben som ska spela på ett visst sätt, eller det förväntas lätt det. Och så har han liksom fått alla att acceptera att det är så här det kommer att se ut, och så länge poängen plockas så finns det ingen anledning egentligen att bli, alltså, bli uppskärad.
Tillbaka till det. Så länge du tar poäng då, då kan det se ut som
helst. Jag tror också att visionen är det där, långt fram.
Men jag tänker även när det inte har sett så bra ut, så har det ju ändå inte, det har inte skrikit så mycket som ett AIK.
Men jag tycker det är lite roligt det där, för när han kom så var det ju så mycket, där är framtid, nu är det framtidens fotboll som ska spela i Göteborg och nu är vi liksom nu är vi moderna och så vidare.
4-4-2.
Det var ingen liksom, jag drog ingen referens till Nanne Bergstrand, utan jag menar mer att det var att de såg att nu tar vi ett steg in i framtiden här.
Ja.
Och jag tror att, som sagt, visionen är det, men Poja har insett att materialet räcker inte för det i Allsvenskan för att styra matcherna. Så att det blir mest, i alla fall i början, alltså, i början av serien, så de hade ju bara bollen i hav nere i backlinjen och stod och rullade där i helt ofarliga ytor. Och jag tycker inte nu, de senaste matcherna, även när de har vunnit, att de har med bollinnehav tagit det upp sista tredjedelen, utan det är mer det här när de springer och kämpar och så får de in 1-0 och så rider de på det mer än något annat. Så jag tycker att de är ett väldigt defensivt och kontrollerande lag, och det går ju helt stick i stäv med den bilden som såldes in innan serien började. För då skulle det ju bli ett liksom, nu ska ju
men jag tror faktiskt att han ändrade det där efter AIK. Jag tror att han insåg det då, för att när jag tittade på dem på försäsongen med, då knackade de hyfsat med boll fram till straffområdet strax utanför mot liksom sämre lag. Det kunde vara liksom lag i lägre divisioner och annat. Men de hade det ändå inte riktigt spetsen, utan det tog väldigt lång tid för dem. Nu borde de må på lite tillfällighet och sådär. Och nu så kändes det verkligen som det. Jag var ju på den AIK och Göteborg match. Hon har aldrig känt att Göteborg har varit så ofarliga borta mot AIK. De kom ju ingenstans. Så det känns som att efter det bestämde sig på att det här funkar inte. Jag måste ha ett annat tag. Och vilka har gått ut? Jo, du har en sån som till exempel Amina Fan har gått ut på mitten. Mm. Och så har han tagit ut innan Alimak istället, som kan springa och kriga och du vet, den typen, spela enkelt han liksom. Och då är det lite så att när han skulle göra om det här IFK Göteborg, så var jag fan en av de här centrala pelarna. Nu är han bänkad 4 raka matcher. Han hoppar inte ens in.
Nej.
Så att, nej, det är speciellt. Göteborg. Vi går till Malmö. Daniel Andersson. Vad tycker ni han har gjort?
Han har väl ändå hunnit göra en del grejer, får man säga. Det är väl inga jätteskillnader så kanske, men det känns som att Marcus Rosenberg har fått en liten annan typ av roll.
Bonke med?
Ja, exakt.
Jag tror du skulle lyfta Bonke direkt.
Ja, men vi kommer till Bonke. För ja. Bonke gjorde ju ändå entré under Magnus Persson lite grann. Ofrivilligt när Frostason blev skadad och var tvungen att slänga in Bonke. Men jag tycker att... Det är väl på rätt väg för Malmös del. Jag möter ändå Häcken nu som absolut inte är ofarliga. Och man ser liksom den här, men både när El Kabir får bollen såklart. Han har inga större problem att springa ifrån Frans Brorsson, ser man. Men de lyckas ändå vara stabila rakt igenom. Och ja, Bonke var faktiskt stabil han också. Och jag vet, jag har sett en del nu om att Det är många som helt plötsligt får luft och säger att nu får alla ta tillbaka allt de har sagt om Bonke in och sett. Ja, absolut. Till viss del ska man ju ta tillbaka det, men man får inte glömma bort heller att den här killen kostade väldigt mycket pengar och det har tagit väldigt lång tid för honom att akklimatisera sig. Och när det här snacket kom om att klubben ville låna ut honom, det gör ju inte saken bättre när man får höra att inte ens MFF vill ha kvar honom. Det är väl klart som tusan att man ifrågasätter Bonke. Men han har verkligen arbetat sig igenom det bra. Men jag tror också det beror på att han trivs väldigt bra i laget. För att det intrycket jag fick från försäsongsläget var ju att han är en oerhört rolig person och att han sprider mycket glädje och sådär. Så länge man har lagkamraternas förtroende, så tror inte jag att det är speciellt svårt ändå att till slut komma in i det. Och det blev en liten nystart nu också när MP försvann. Och, så känner han väl att han har fått förtroende nu när Bachirou är skadad och Levicki var tvungen att ta ett kliv ner i backlinjen. Så att allting har egentligen klaffat för honom ganska väl. Men det är kul att se, och jag kan absolut erkänna att jag inte alls trodde att han hade det här
i sig. Jag har inte sett så många träningar heller sen du var på läget, absolut. Men det känns väl som att det kom mer röster av de som var där nere än vi. Alltså det är svårt att bedöma honom så här långt ifrån när man aldrig ser honom. Och så här, så är det lite. Men jag tyckte lite synd om dem mot Hammarby borta när jag var där. För jag tyckte de var jättebra i 55-60. Sen är det Lasse Nilsson som förstör den matchen fullständigt med den horribla utvisningen. Jag förstår inte hur man kan sparka ner någon på det sättet när laget gör så pass bra match och du har varit med så pass länge också. Det är inte så att han är liksom 17 år gammal. Så att det där tyckte jag var riktigt dåligt av honom. Annars tycker jag att Bonke och Levicki var bra då. Rex i en annan, i den rollen till vänster, funkat bra. Han funkar bra senast också. Det känns som att nyförvärven, vilket givetvis kan vara enkelt, funkar lite bättre under Daniel. Och det är inte så svårt att de inte har fått spela så mycket under Magnus.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Magnus. Binnako tycker jag också var, det var inget fel mot, på honom mot Häcken. Jag tycker väl att han gjorde en bra match där med. Han har inte spelat så mycket, Safari har gått före, Rex spelar på rätt sida och sådär liksom. Så det blir väl lite, annat.
Nej, jag måste, om man liksom ska knyta ihop den här Bonke diskussionen så blir det ju lite knivet nu ändå, för att Bachirou kommer ju missa matcherna nu, eller den sista
mot Dalkurdet.
Och lär väl sikta väl på att vara tillbaka efter uppehållet. Och hur ska man då spela? Ska man peta Bonke? Det måste ju ändå bli så någonstans, för att Bonke är ju tyvärr inte den poängspelaren. Och jag kan inte se att han är den här poängspelaren som Malmö behöver bredvid en sån som Bachirou. Det är svårt att peta Bachirou också, som trots allt är en av allsvenskans bästa spelare. Frågan är då vem ska spela bredvid Bachirou. Och så såg jag att det var någon på Twitter som började bli trött på mig att jag tycker att Svanberg ska spela central mittfältare. Men det är för att de gångerna när Bachirou och Svanberg har spelat bredvid varandra så tycker jag att det har blivit så mycket bättre i Malmö rent offensivt. Att Svanberg kan ändå, han kan dra från distans liksom. Han kan komma liksom i de här löpningarna som han inte riktigt gör från kanten. Alltså det är därför jag promotar det här så mycket, att jag tycker att det har sett så himla bra ut när de har spelat bredvid varandra. Jag tycker Lewicki är lite för mycket som Bachirou. Däremot så tycker jag Lewicki som mittback är alldeles utmärkt. Så att det är lite knivigt pussel här.
Vi ska återkomma till den frågan, för jag såg att vår eminenta kollega Johan Flink frågade på Twitter hur man ska formera Malmö. Så att, hold that one. Men så går vi tillbaka till Malmö. Vi ska bara köra den sista fighten, tänkte jag. Och det blir GIF Sundsvall Östersund innan vi går på frågor. En match där Östersund punktar, battar ner och bara pumpar på från start. Och har 2-0 där efter en halvtimme. Och jag blev jag blev minst sagt överraskad av den starten de hade.
Ja, det blev nog Batanera och Sundsvall också. Ja. Jag tror inte de hade räknat med att han skulle bli punktmarkerad på det sättet. Man hade nog räknat med att han skulle få tuff uppvaktning, för han har ju styrt det mesta av spelet där. Jag skulle säga att Sundsvall helt kom av sig av det i första halvlek. De hade inget svar överhuvudtaget på hur de skulle lösa det utan Batanero. Nu satte de ju Mensa på honom och han hade nog följt med honom till toaletten också om han hade gått dit. Men det som var att Sundsvall hade kunnat utnyttjat det, tycker jag, genom att Cedergren hade nog kunnat gett Batanero och mer order om att han hade kunnat dragit iväg Mensa till ovidkommande ytor på planen, så hade de kunnat utnyttja att Östersund faktiskt blev öppna av det, men det gjorde de inte. Och när han bara stod kvar där i mitten och Då hade de faktiskt ingenting att komma med. Östersund tycker jag imponerar på det sättet att bra matchplan såklart från Potter. Jag tycker att de imponerar också i att de är bra på fasta situationer. Och det där tycker jag är någonting som de kanske inte har fått så mycket credit för det. Med tanke på att de har byggt ett så vägvinnande spel och varit taktiskt skickliga liksom i det öppna spelet. Men jag tycker alltid det är intressant med deras fasta situationer, för de har alltid någon slags idé kring det. Och det är klart att det inte alltid lyckas, men det finns alltid en idé som ändå är intressant att studera extra på faktiskt. Så att där de underskattade, tycker jag. Sen får man ju säga att det sista var väl liksom med Östersund, att det är klart att det finns riktigt fina kvaliteter där. Ayesh, han bara vandrar förbi Björkande, var det väl några gånger.
Och fin spelare.
Och Sema får ju inte så mycket utrymme längre, alltså han ska, för alla vet hur bra han är. Men så fort han får det, för alltså ger han ett litet lillfinger, ja men då skapar han någonting, eller han gör någonting som skapar utrymme för andra. Så att rimligen så borde de börja sin resa uppåt i tabellen nu, för att så pass bra tycker jag att de är.
Det intressanta är att Östersund var ett lag som man tyckte att de flesta anpassade sig till. Att när Östersund ska spela fotboll någonstans så anpassar du ett spel till dem. Nu åker de och möter Sundsvall och de anpassar sig på sätt och vis till Sundsvall. Och punktar liksom Batanero. Är inte det här någonstans Joel Cedergren och Bataneros riktiga erkännande på hur bra de är som lag?
Ja, det är det ju på sätt och vis. Det får man ju säga. Det visar ju hur långt Sundsvall har kommit. Att Östersund verkligen anpassar sig efter dem. Dock skulle jag säga att Östersund nu har ju anpassat sig ganska efter flera lag. Jag menar, de mötte AIK här och spelade med sexbackslinje. Och de ligger väl också på ett ställe i tabellen där de behöver fundera över att okej, vi kanske inte bara kan vara Östersund som vi var tidigare med att styra allt och göra det efter vår egen pipa hela tiden. Men ja, det är klart att det är ett erkännande för Sundsvall. Det är ingen tvekan om det.
Men det är, alltså, det är rätt intressant det där, för Östersunds självförtroende rubbades ju lite grann först i och med förlusten mot Malmö, där Malmö anpassade sig efter Östersund väldigt mycket i kuppen. Och sen så den här jättesmällen då, ja, först var det Djurgården som anpassade sig efter Östersund, det gick inte bra det heller. Och sen så den här jättesmällen mot Dalkurd som också anpassade sig väldigt mycket utifrån hur de spelade. Man ser där, hade Östersund legat tvåa i tabellen och jag åkt till Sundsvall och anpassat sig efter Sundsvall, så tror jag att det hade snackats väldigt mycket om att vad märkligt liksom. Varför åker de dit och anpassar sig? Man ser hur snabbt det kan,
ja, det kan skjuta.
Men uppenbarligen är det ett vinnande koncept att anpassa sig efter det andra laget rätt ofta ändå. Får man ju säga.
Men det är de här taktiska grejerna och hur viktig en spelare alltså kan vara liksom.
Ja, men sen är det också det där, och det är det där som sagt med att det sker ju hela tiden en utveckling som går framåt, och Allsvenskan är väl nu på den nivån där, ja, jag har ju hävdat att spelkvaliteten har ju höjts nu helt enormt, men nu har också den defensiva medvetenheten och liksom det här med att ställa ut en matchplan utifrån motståndare och sådär, den har nått en punkt nu där den individuella kvaliteten räcker inte riktigt till för att öppna upp ett lågt försvar eller ett lag som gör som AIK gjorde mot Hammarby eller som Östersund gjorde mot Sundsvall och så vidare. Ger det 2 år, ger det 3 år, så tror jag att den individuella kvaliteten, då har liksom fotbollen snurrat några varv till, då har vi kommit till en punkt där då kommer det inte räcka att göra som AIK gjorde nu mot Hammarby, och då kommer det inte räcka att punkta batanera mot Sundsvall, utan då har det liksom, de har flyttat fram det igen, men jag tror tyvärr att det kommer ta ett par år.
Spännande.
Det blir knivigt nu också för Östersund i sommar, att se vad som händer i laget. Papagiannopoulos verkar ju väldigt nära FCK.
Just det.
Till exempel. Och visst, man har ju Mensiro där bak som brukar vikariera som mittback. Noah Sonko Sundberg också i truppen. Men det är ändå ett jättetapp.
Ja, det
han är en av Allsvenskans bästa mittbackar. Och Saman Ghoddos inte minst, alltså, gör han ett bra VM nu då ryker han väl definitivt. Jag kan inte se att han kommer att stanna heller, även om han inte får möjlighet att visa upp sig i VM. Så. Nej, det blir väldigt intressant att se vilken trupp de har i augusti.
Kan det bli bottenstrid för Östersund?
Alltså, ja, det finns ett scenario där det kan bli det, och det ska jag berätta om. Det är att de här spelarna lämnar, de får massa pengar, och så går Potter också, för nu är det ännu mer snack i England om att Swansea ser honom som en av huvudkandidaterna till att ta över faktiskt. Och skulle han gå då också, det är klart att de tappar sin största konkurrensfördel. Och det är klart att då finns det en risk att allting bara faller ihop. Och det blir liksom som en nål in i en ballong. Mm. Och då kan de bli indragna neråt. Men det är om de här lämnar och han lämnar också.
Det är många om. Men det kanske är Östersund mot Elfsborg som slåss om den här kvarplatsen.
Trelleborg klarar sig. Ja. Precis. Ja. I sista omgången.
Nej, men vi ska gå ut en massa frågor. Benjamin Banjo var det som skrev: för övrigt måste Frida släppa tanke på Svanberg som innermittfältare. Åtminstone tills vidare. Han har ju alltid bättre på kanten.
Jag fick medhåll där från någon annan som stöttade mig.
Ja, sen är det lite fram och tillbaka. Det var roligt att se Johan Flink, en kollega som jag tycker brukar ha bra. Han har ju bra koll på Malmö där nere, men det var ju trevligt att han ställer frågor om. Han frågar om ska Daniel Andersson sitta kvar och hur ska MFF formera sitt innermittfält när alla är friska. Och jag kan väl tycka att det har varit så mycket misstag i backlinjen under den här våren, så att jag är nästan beredd att flytta ner Lewicki där, alltså period, hela tiden. Bonte. Och spela Bonke och Bachirou där, och sen så spelar Svanberg till höger på kanten och Rex till vänster och bänka Trausta.
Ja, jag är ju inte...
I den känslan nu, för att Bonke har varit bra. Hade Bonke inte varit bra så då hade det varit
något annat. Då blir det ju samma problem som med Lewicki och Bachirou. Att det inte är någon som gör de här viktiga.
Det såg ju bra ut med Bonke och Lewicki på mitten mot Hammarby. Det tycker jag i 46 minuter när de hade Svanberg där, Strandberg, då måste ju Strandberg spela också på topp, för att annars har du inte det där extrema djupledslöparna som jag tycker man måste ha om man väljer två centrala defensiva.
Nej, alltså jag håller med. Jag tycker Svanberg har varit bra på kanten också. Det är inte det, men jag tycker ändå att han har varit så pass bra. Alltså som central mittfältare, det är en position som man har spelat på tidigare också. Jag tror att han har en ljus framtid på den positionen. Och jag kan väl tycka, alltså mittbacksfrågan, så länge Rasmus Bengtsson har spelat så har Lasse Nils, alltså det här att han gjorde bort sig så i Bayern-matchen, jag tror inte det hade hänt om Rasmus Bengtsson hade startat som mittback. Problemet är ju att Bengtsson aldrig, man vet aldrig om han är frisk eller om han har någon skadekänning. Han är borta för mycket helt enkelt. Så där kan jag köpa att Lewicki kanske ska ta steget ner.
Ja, jag pratar om hur det ser ut just nu. Det är klart att om alla är okej när vi börjar om i augusti, då får man väl utvärdera på
det. Det är svårt att bygga en backlinje utifrån en spelare som aldrig man inte vet, man inte vet om han är med.
Som har enorma skadeproblem. Nej, så är det.
Men jag gillar tanken med Lewicki där bak. Jag tror jag har varit inne på det någon gång tidigare. Att alltså, de får ju en passningsfot som ger dem en dimension till med att flytta ner han. Ja. Malmö topplag, ska vara topplag såklart. Jag tror att de skulle tjäna på att ha honom där nere. Jag gillar det jag ser från honom där nere. Mm.
Jag tycker också att han kommer med till sin rätta.
Och han är förvånansvärt bra i luftrummet ändå, trots att han är så kort. Det tycker jag är fruktansvärt imponerande.
Och sen på mitten har ju fått skit för att hans passningsfot inte funkar. Men i backlinjen så tycker jag att...
Ja, där får man ju mer tid och så vidare.
Ja, där får man mer tid, så där funkar det ju.
Jag
så.
Tycker att han ger en dimension då som de inte har annars. Och sen där på mitten... Jag tror det blir få gånger som alla kommer vara tillgängliga i höst. Ja. För det brukar lösa sig av sig själv. Men Bachirou tror jag blir svår att plocka bort. Så han, så han kommer ha en av de två platserna. Och sen är frågan vem som ska vara där bredvid. Man vet ju inte vad som händer med Adrian. Han kanske exploderar här den här säsongen.
Han utgår från Bachirou.
Var också väldigt bra mot Häcken.
Verkligen.
Bachirou är den första personen man sätter på mittfältet, utan tvekan.
Ja, det skulle jag säga.
Sen är ju frågan, alltså jag tycker att Rex har varit bra här nu på slutet. Sen är ju Trausasson en fantastiskt bra fotbollsspelare. Men jag tycker att båda de borde, alltså de skulle kunna dela på vänsterkanten. För jag tycker ändå om, alltså Svanberg är en bättre högerytter än nästan båda dem. Jag tycker att han funkar bättre på den. Jag tycker Rex, han varit rätt dålig som högytte. Så att om Rex ska spela, sätter han till vänster eller bänkar honom.
Sen får vi nog ha i åtanke att troligtvis kommer in någon spelare också.
Ja, det kommer säkert in en ytter av riktigt god kvalitet i sommar.
Det kan ju faktiskt bli så att Dormas känner för att
kommer
komma
Jimmy Disco, ska han ju spela med Bachirou på mitten. Centralt.
Jag vill ha han till höger.
Ja, jag vill också ha han till höger.
Fan, han är alltså central mittfält. Jag tycker inte han ska vara.
Nej, jag tänkte ju säga att sätt honom på höger, sätt Svanberg i mitten. Då finns det ingen
då
finns ingen som kan ifrågasätta att han spelar där. Sen har Traustason, alltså han kan ju ha också möjlighet att spela central mittfältare. Men är han frisk och hel så vill man nästan ha honom till vänster ändå.
Ska vi köra på Daniel Andersson som manager, tränare och sportchef hela hösten?
Jag tycker det är för tidigt alltså, att säga.
Men det känns ändå som en bra tanke.
Jag tror det kommer bli så.
Ja,
jag tror det kommer bli så.
Och jag tror inte att de förlorar på det.
Alltså nu när de ska gå in i, när det blir Europaspel och sådär, alltså Andersson har ju ändå, han har ju ändå varit med i kulisserna de senaste åren. Han vet mycket väl vad som krävs i sådana lägen. Där tror jag att det är ganska otanksamt också att ta in en annan tränare. Vem vill egentligen få sätta sig i den positionen att ha hela Malmö FF vilandes på sina axlar på något sätt och så ska
misslyckas
man försöka
sparka direkt.
Ja, alltså det är ett ganska, ganska tufft jobb. Jag kan inte riktigt se att det är någon som skulle kunna ta sig an den möjligheten.
Jag kan inte hitta en tränare heller. Så,
så där, just därför så tycker jag väl herregud,
man ska inte flyga över Allan Kohn och så gör spelarna som de vill så står han bara vid sidan och pekar lite.
Det skulle vara någon sån som säger till Rosenberg, sköter du det här, så kan du liksom säga åt de andra.
Ja, ska jag. Vi går vidare. Lars Lindberg, kommentator på Simor. Hur allvarligt är Sirius läge? Har Östersund vaknat på allvar efter seger mot Giffarna? Två frågor igen.
Jag tror att Östersund har vaknat. Vi var inne på det lite grann.
Ja.
Jag tror att Sirius läge är allvarligt. tyvärr för dem, som vi har gjort inne på tidigare, när man kommer in i en sån där säsong och det mesta liksom går emot när det handlar om, oavsett vad det handlar om, målvakter som diskvalificerar sig själva eller matcher där man spelar bra och inte får ut så mycket av det, så jag tycker att de gjorde till exempel mot AIK hemma, jag tycker de har haft oflytt med det mesta och jag tror att de får en jobbig säsong. Sen finns det ju några plankor i form av ett BP som hittills har tagit 9 poäng och det gör de tack vare att de inte kryssar matcher utan de vinner de matcherna som andra lag kryssar. Men
och slog Kalmar. Vill du säga något om den? Du har satt och tittat på den.
Ja, jag satt och kollade på den. Kanske
vi
inte var så många
Kalmar som fanns senast.
Ja, de var väldigt bleka i den här matchen, ja, tycker jag. Väldigt, väldigt bleka. Nu, vår vän Fröling var ju bänkad nu. Han fick ju en smäll i förra matchen, klev av där. Så han höll väl inte riktigt för start nu då. Mm. Men jag tyckte Kalmar var riktigt, riktigt svaga i den här matchen jämfört med vad de har varit tidigare. Sen får man ju citera Henrik Hamrén på att mål förändrar matcher. BP får ju en väldigt billig straff. Jag tycker inte att det var straff. Och från att de gör det 1-0 målet, ja, då kan de ju spela på ett annat sätt, liksom en annan trygghet in. Och gör det bra, får man säga. De vinner rättvist. Det är inget snack om det. Jag tyckte Kalmar var uddlösa fram till att de skickar fram Elm i allfallet. Och det var han som gjorde reduceringen sen också. Nicka in den.
Klassspelare Elmas.
Men nej, besviken på Kalmar faktiskt. Jag hade förväntat mig mer i den här matchen av dem.
Känns som att Kalmar är bättre på att bevaka en ledning än att jaga.
Verkligen, och det tror jag är rätt många lag i Allsvenskan som är. Om man tänker som AIK, de kan ju spela på ett sätt när de tar ledning IFK mot Hammarby. Göteborg. Hur hade AIK spelat om Hammarby hade fått första målet? IFK Göteborg. Mm. Men jag tror bara så här att man får konstatera att Hamrén har en viktig poäng i det där han säger. Alltså att leda en match, det är extremt viktigt att göra första målet i en fotbollsmatch. Det finns ju någon sån här statistisk uppgift på exakt hur många liksom, procent man vinner om man gör första målet. Och det brukar vara så.
Det lät roligt när han sa det däremot. Kalle fick lufta lite sig och sen avböt. Han började prata om BP, jag ber om ursäkt. Men du får svara på den här frågan, Frida. Fredrik Halleström, nu räknar han ju med att Sirius åker ur. Så han frågar helt enkelt, går Sirius upp direkt nästa säsong?
Ja, då har ju alla de här skadade spelarna fått vila
tillbaka.
Så att, varför inte? Nej, nu fick de ju Tim Björkström som också gick ut i 51:a minuten. Liksom. Det är ju total här. Det måste vara så fruktansvärt jobbigt också att behöva ändra om i positioner. Och spelare måste spela på positioner där de inte är vana vid att spela. Alltså det är inte konstigt att de ligger där de ligger.
Det gick ju förra året när man flög fram och man hade det här självförtroendet. Men när det börjar som det gör, då är det väldigt, väldigt svårt.
Det är ju tufft också nu i och med att de håller på att bygga en ny arena. Kommunen satsar där liksom.
Båda Uppsala lagen under strecket nu.
De är ju inte glada. Alltså det hade ju varit förödande förödande om de åkte rakt igenom Superettan också, då hade det varit förödande. Ja. Nu är det väl liksom halvt förödande.
Du är redan nere i division 1 med
saknas.
Nej, men man har ju sett den tendensen ändå. Ja, för att min farhåga är ju att om det blir så att Sirius åker ur så kommer både Kim och Thomas Lagerlöf. Jag tror de sticker då. För att de får ta så fruktansvärt mycket ansvar i Sirius och de får jobba så hårt att jag tror att det kommer komma till en punkt i så fall där de känner att det kanske inte riktigt är
värt. De har ju hyllats väldigt mycket innan. Har de någon liksom skuld i det här att det går som det gör?
Nej, det är svårt
att säga från utsidan. Alltså. Väldigt svårt att säga. Jag tror att vissa säsonger, vissa år har man bara flyt med sig. Vissa har man det allt verkligen emot sig. Det är sånt där man har känt själv vissa år när man har spelat att det vill inte stötsa vår väg i år. Liksom. Och jag tycker de har haft sanslös otur i år. Sen är det såklart att har man så mycket skador som de har, det finns ju någon sanning om att det inte bara är otur utan då har man gjort något fel också. Mm. Så jag vet inte om de har gjort det i det här fallet, men de har extremt mycket skador nu och vad det beror på, det vet jag inte riktigt.
Precis. Sen så har det snackats om att Sirius har alltid skador och att Sirius har en tendens av att ta in skadebenägna spelare för att man får dem mycket enklare. Men tidigare har det ju varit en annan typ av skador. Alltså det var som Thomas Lagerlöf sa på någon presskonferens. Ja, vi hade ett år där vi hade 5 spelare med 5 handfrakturer.
Ja, just det.
Och det är på något sätt lättare att hantera. Men när det börjar bli så här med ljumskar och knän baksidor. Alltså det är då det blir jobbigt, för att de skadorna kan ju lätt hålla en borta alltså hur länge som helst, som Jesper Arvidsson till exempel, som nu har missat otaliga matcher nästan.
Det är ju speciellt också om man tittar på hur vissa lag har börjat säsongen, så ställer man då Sirius med alla de här skadeproblemen och inte alls ett sånt liksom välkänt lag om man tittar på truppen, och så ställer du Elfsborg bredvid som har haft sitt mittfält och har ett kända spelare, om man säger namn för namn. Gojani, landslagsman, Holmén har vi där, Jebali är där, Podell är där, har varit utomlands, och sen Daniel Gustafsson och Lundevall, och det är mycket så här liksom. Så ibland undrar man ju vad det beror på, om en tränare liksom inte får igenom sin idé, om spelarna underpresterar, är det liksom fel metoder, alltså ja.
Det kan ju vara så många olika faktorer.
Ja, Thelin åkte ut med sitt Jönköping, kommer upp och vinner ja, några matcher, men inte så många, så här, bara, ja. Det kan ha mycket sådana saker. Men Johannes Rosvall, två frågor. Det handlar om Örebro det här. Har Kennedy en poäng? Borde domarna granskas ofta och snabbare i allsvenskan, som till exempel Premier League? Och straffas inte ÖSK lite väl hårt? Degraderingen är i Superettan då, för de här pengagrejerna för många år sedan. Vad hände med Sundsvall Helsingborg tidigare? Kennedy förra året, 5 matcher. 4 var det väl kanske? Eller var det 5? Nu Kennedy och Mårtensson. Svårt att se att det skulle hända i större klubbar.
Ja, jag hade ju enormt stor sympati med Örebro den gången när de blev tvångsnedflyttade.
Ja,
jag tyckte det var ett justitiemord, och jag tycker att det var ganska uppenbart då att de ville göra ett exempel med en klubb från en mindre stad där fansen inte är lika hårdnackade, och det kommer
Göteborg
inte bli.
Göteborg kunde väl åkt innan, va?
Ja, jag tror att det fanns flera exempel på klubbar som hade kunnat åkt. De hade aldrig gjort det med något av de där stora lagen. Det är jag rätt övertygad om. Så ja, de blev orättvist behandlade då. När det gäller Kennedys avstängning i fjol, så var det väl jag minns inte exakt den incidenten och så.
Precis,
att det tog tid att avstängningen blev verkställd. Jag tyckte de blev orättvist behandlade i den här matchen nu då, mot Hammarby, ja, just det. Det var ingen tvekan om det. Sen om det är det här lille klubbs mental liksom anledningen eller vad det beror på, det vet jag inte. Men jag tycker Örebro har generellt blivit lite orättvist behandlade.
Mm. Alltså jag tycker Johan Mårtensson fallet är alltså jag har inga problem. Jag ser inga problem i att han blir utvisad i matchen för det han säger. Men att bli avstängd sen ytterligare matcher, det tycker jag är jäkligt hårt. Jag hade förstått om han hade skrikit någonting i domaren som var på något sätt något rasistiskt tillmäle eller någonting annat i den stilen. Men nu uttrycker han sin frustration över att de har förlorat. Jag kan inte hjälpa att jag tycker att det inte är så farligt.
Sopa och vad var det med att han...
Ja, det är inte snyggt. Och jag säger inte att man ska sitta och uppmuntra att spelare ska få säga sånt.
Tre matcher var hårt.
Sen blir det också konstigt att när de går av och domaren står och de säger från början, som Hakim och de gör, att han har knuffat en domare. Och sen visade sig att han har haft en handpåläggning på domare. Ja. Det är väl inte okej, men han har inte knuffat honom. Nej. Och då står de och säger saker som inte stämmer. Sen ger de han en extra straff sen också. Då blir det så här, alltså två fel ger ju inte ett rätt. Liksom, och så, här. Så jag tycker att den domarbedömningen just den matchen och de följderna kring Mårtensson som tycker jag är under all kritik. Jag fattar inte.
Ja, men det är det jag menar. Jag tycker att de har blivit orättvist behandlade nu. Både när det gäller utvisningen på Kennedy, men även på det efterspelet där. Och som sagt, det hade räckt med att han hade fått det där röda kortet en match. Ja, okej, vi nöjer oss där. Jag tycker det är dålig bollkänsla faktiskt. Ja. Och visst, vi ska inte uppmuntra den typen av domarangrepp.
Nej, det är absolut inte. Men
som jag uppfattar det och har läst mig till vad som egentligen hände, så hade det räckt med en match.
Ja. Gustav Nordlöf säger det möjligt att inte...
Just det, vi svarar aldrig på Kennedy-frågan där om var det där. Alltså jag är nog gärna utan VAR i allsvenskan. Däremot just i den här Kennedy-situationen så hade ju det räddat ett rött kort i den situationen. Det vet vi, det kan vi slå fast. Men jag tycker inte att man ska göra ett impulsbeslut och införa VAR.
Kan man inte ha så här i efterhand att han får spela med att vi sätter han åker ut, men så tar man bort det röda kortet?
Ja, att man har en sån panel efteråt. Ja. Jag
förstår
tycker
inte matchen i sig, men jag tycker det borde väl domarna kunna liksom göra, för då blir det mer, jag tror att folk skulle förlåta det på ett annat sätt.
Ja, det skulle
liksom
de ju göra.
Man gör ett misstag, men okej, fine.
Ja, man blir inte. Jag håller med dig. Det ska jag köpa.
Det var Gustav Olof som pratade någonting om att är det möjligt att inte gilla Bonke? Då har vi väl svarat på här i, kan jag känna. Martin Tegnevik, ni hyllade Dalkurd i början. Vad hände?
Jag vet inte. jag har ingen aning. Det är, och var är Buya Touray?
Ja. Alltså Ringvallet, det var ju det skickliga taktiska geniet också.
Spårlös försvunnen i truppen i förra matchen här. Och frågan är om det inte är, det pratades om någon knäskada, men jag vet inte, jag får lite intryck ändå av att det ligger någonting annat bakom, utan att veta överhuvudtaget, så får vi se om han är.
De var väl uppe och nosade ändå lite mot Norrköping.
Ja, de ledde ju med 1-0. Jag har inte sett någonting av den matchen ännu. Nej. Så jag kan inte säga någonting om den, men jag har ju konstaterat att jag trodde ju att Dalkurd skulle vara betydligt bättre än vad de har varit. Jag tror de skulle vara jävligt tajta bakåt och liksom svåra att bryta ner, men tabellen säger något annat.
Ja. Sista frågan, ett ämne som jag själv tänkte om igår, det är flera stycken som har mejlat om det, och jag vet inte vem det var jag diskuterade med angående det här, men det är i alla fall IFK Norrköping. Martin Nilsson skriver, varför pratar sig så lite om IFK Norrköping? Johan Eklund snackar lite om IFK Norrköping, de ligger tre och när jag knappt nämnt dem kan de skrälla i år, ingen räknar med dem och så vidare. Det känns lite, smyger mig i bakgrunden, liknande 2015 när de vann. Då var mycket tryck på IFK Göteborg. Göteborg startade väl med 16 matcher, en torsk efter att de kommit tvåa 2014 var det väl. Och så vidare, och IFK Norrköping, det är ju intressant, de ligger ju där. Och de är verkligen med, men det är ingen som snackar om dem. Utan vi pratar ju mest om AIK och Hammarby, att det går dåligt för Malmö och lite andra lag. Men det är få som pratar om Norrköping. Det borde ju passa dem alldeles utmärkt.
Jag ska bara tillägga, innan jag går in på Norrköping, ska jag tillägga att Buya Touray ser ut att vara tillbaka mot Elfsborg. Okay. Så att jag inte, kanske jag som målar upp värsta grejerna.
Vi lägger det på fina.
Skicka till mig bara. I Norrköpings fall så tror jag nästan att det kan vara lite fördel att man går under radarn. Att inte snacka så mycket. Då kan man komma smygande, för nu är de ju med där uppe.
Och de har ju inget dåligt lag, deras offensiv är ju jätteintressant. Ju.
Absolut.
De har ju framåt sett, har de ju bra pjäser, inget snack om saker.
Det var några veckor sedan här och då kände jag en jäkla frustration från Norrköpings supportrar. De tyckte inte spelet stämde alls. Och de var...
Men var det när de fick stryk mot Bayern? Så felbalanserat.
Felbalanserat, offensiven funkade inte alls. Nej. Och 3-4-3, det var bara att kasta bort. Men känns som tongångarna är lite annorlunda nu. Och det, som sagt, det svänger fort. Jag har inte sett den här senaste matchen. Jag har faktiskt inte sett Norrköping så mycket. Såg de ju mot IFK Göteborg där när jag skrev om dem. Då. Ja, men det är egentligen det enda jag har sett. Och då var de inte superimponerande i den matchen.
Tog ändå segern.
Apropå det där att första målet var viktigt. Första halvlek var ju ganska intetsägande.
Ja, det var en skitmatch.
Men sen kommer det där första målet och då kan man åka vidare av det. Så att precis som du säger, det finns ju en offensiv där för att skaka vilket lag som helst.
Ja, det är ju det som är grejen, att de har de här matchvinnare lite som
enkla mål.
Ja, det finns liksom få lag som kan ha så mycket skador, till exempel som jag pratade om innan, som AIK, för att de har så mycket bra fotbollsspelare och matchvinnare. Och i Norrköping så har du har Kalle Holmberg, du har David Moberg Karlsson, du har Jakobsen, du har Skrabb, du har Jordan Larsson. Det finns kvaliteter där fram för att göra de där målen, och funkar det inte med någon så spelar du någon annan. Det är liksom, det är få lag som har den. Om du tittar på deras anfallare och så jämför du med IFK Göteborgs anfallare, så hade väl alla tagit en tröja i blåvitt.
Ja, det hade de nog gjort.
Ja, exakt. Så att det känns lite som att de har mycket mer alternativ där framåt. Och det gör ju att när en match mot blåvitt står lite och väger och det händer ingenting, och så lämnar du en lucka, så kommer en sån som Kalle Holmberg, 14 mål förra året, så petar han in det där och sen mål förändrar matchen, du var inne på det innan, och så blir det en helt annan grej och sen kommer tvåan sent liksom. Ja, absolut, de är ju jätteintressanta utan tvekan.
Möter ju GIF Sundsvall här imorgon och sen avslutar med AIK på lördag.
Den är intressant, GIF Sundsvall imorgon.
Ska ju på AIK på lördag, ja.
Och jag ska till Östgötaporten imorgon.
Snyggt.
Jag får se det från
Det blir Häcken AIK för mig imorgon framför TV:n, tyvärr. Ja, den är tung. Jädrans. Men ja. Dubbla skärmar eller tre mål. Det finns två frågor till som vi kanske egentligen borde bolla. Jag vet inte om vi ska vi orera mer Norrköping eller ska vi återvända och ta lite större.
Vi återvänder och tar ett större grepp sen, tycker jag.
Ja, efter veckan. Vi borrar ner oss i Norrköpings format här nu och så återkommer vi. Sebastian Algons, vilken är den perfekta sommarvärvningen? Rimligt då. Resonera fritt om vilka klubbar som behöver just den spelaren. Nu är det inte så att vi kommer ta 16 klubbar, 16 spelare. Men om ni känner spontant någonting, oj, så får ni gärna ta någon.
Och det där är inte lätt alltså.
Jimmy Durmaz i Malmö FF är väl ett givet svar. Att det är en rimlig spelare och det är absolut en sån person som man skulle behöva få in i Malmö för att få lite mer fart i mittfältet, utan tvekan.
Jag tror inte de hade tackat nej till honom i alla fall. Nej. Men det går att lösa.
Ola Toivonen hade varit kittlande också.
Ja, den hade varit fin.
Och nu är det
Seb Larsson.
Seb Larsson till AIK. Hade ju, jag har funderat lite på det. Han ska ju inte ha Kristoffer Olssons roll om Olsson säger. Det är ju Olsson. Han hade säkert klarat stora delar av offensiven i Allsvenskan för att han är en bra fotbollsspelare. Men man såg ändå när Kim kom till Sverige, offensiven jättebra, men han behövde ändå någon defensiv som kunde hjälpa honom lite.
Sebbe är lite annan spelare.
Ja, jag tror inte han kan ta det offensiven, men jag tror att han skulle kunna ha Ados roll utan tvekan. Han kan absolut också ha Saletos / Bahoui rollen.
Jag tror han skulle faktiskt kunna ha wingback-roll också.
Ja, wingback med. Men det är ju de. Olsson stannar kvar och så spelar han antingen med på Ados roll eller Saletos eller right wingback. Mm. Det är ju de tre. Sen läste jag om Kristoffer Nordfeldt. Jag kan säga i den här podden att han kommer inte spela i AIK. Det är inte på gång att han ska gå dit. Så de uppgifterna dödar jag fullständigt.
Okay. Kommer han vara kvar i Swansea och slå inlägg där till Fabianski?
Ja, alltså det är lite ja, men alltså
han har inte stått en enda ligamatch.
Nej, han har stått cupmatcherna.
Ja, och det är stått mer, i cupen. Ja, det är ju sig bra.
Det är mer ju tidigare. Men som jag fattade så är det väl inte helt klart om Fabianski ska vara kvar eller inte. Så att han hoppas det kanske där. Eller så flyttar han någonstans i Europa. Men han kommer inte hamna i AIK. Har vi någon annan pjäs? Man hade ju önskat Pontus Wernbloom i IFK Göteborg.
Ja, det hade varit kittlande.
Ja, men han har ju stängt den dörren.
Ja, det verkar som att det dröjer ett tag. Men annars är det ju det här just med, prata om det med Andreas Isaksson också, det här med spelare som vänder hem, hur viktigt det är ändå att de fortsätter att göra det, att det fortfarande är attraktivt verkligen för spelare att komma hem, att verkligen de inte ser sig för som stora.
Nej.
Som, alltså, finns ju ingen möjlighet i världen att Zlatan Ibrahimovic hade vänt hem exempelvis, han är för stor.
Giche Molin som är Kujovic, tänker jag på. Kujovic har gjort två matcher i Fortuna Düsseldorf, han kommer inte spela i Bundesliga nästa säsong. Molin sen har gjort ett par matcher i Panathinaikos och sådär. Är inte det två spelare som...
Ja, absolut.
Det känns ju som, sen om det
skulle ju höja tempen såklart här hemma om man fick hem sådana spelare.
Sen har vi liksom, vi har Ola Toivonen också som inte får spela i Toulouse, men där hänger det nog väldigt mycket på hur det går i sommar i VM.
Malmö FF känns det som.
Ja, när det kommer till allsvenska klubbar
så är det tre så. Rätt shit, men det är klart att när Rosenberg vinkar hej då så är perfekt för Toivonen, men sen Molins, vänta, skrevs det inte om Djurgården och Molins? Jag tycker väl att
jo, det gjorde väl lite.
Kujovic och Molin känns närmare, men eller Kujovic och Djurgården känns närmare okay, än för mig. Jag tror att han skulle passa in.
Det hade han gjort. Han hade passat riktigt bra där.
Ja, jag tror verkligen.
Ruskigt bra där.
Mm. Jag får se. Det var länge sedan tyckte jag ett sånt här fönster kändes så här pass spännande. Då. Det känns som att det kan hända en del. Alltså, både spelare som kommer dra, spelare som kommer in.
Jag märker att jag är inte så insatt i allsvenskan Silly. Jag måste läsa Silly-bloggen som öppnar här nästa vecka.
Ja, och sen IFK Göteborg behöver ju en mittfältare som är... lite mer offensivt lagd för att kunna bryta och göra lite av det där som kanske Poja ville när han skulle komma, kan jag väl tycka. Som det man trodde kanske att Lafane skulle göra, men som han inte hittade klart av.
Vem skulle det vara då?
Ja, det vet
av
jag.
De utflugna
jag
i
hittar
Europa.
Ingen. Jag hittar ingen.
Det känns som att det är rätt svårt. Och liksom det är många krav som det ska levas upp till. Och prislappen ska vara rätt. Och det ska, stjärnorna ska vara i stå rätt om också. Det är mycket som ska klaffa.
Absolut. Det var en jättelång podd och var jättetrevligt att ha er här. Tack och bock, vi är tillbaka när Allsvenskan tar uppehåll. Jag vet inte om jag är här, men då får ni fixa den här podden själva utan mig. Då har jag gått på ledighet. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Ha det gött. Hej.